I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Och det här är ett plåster jag inte har velat dra egentligen. Men jag drar det ganska kort på slutvissla. Du får som du vill, Fabian, och du får frossa i det som har varit den stora återkomsten för den röda djävulen.
Så jag ringde fan aktivt upp dig i en podcast när United vann med 7-0. Så det här förtjänar jag. Fy fan, vad jag har saknat att känna någonting när jag kollar på fotboll. Jag vill bara börja och landa där. Att känna en puls och nervositet och vara uppe i varv och skrika när det blir mål. Fy fan, vad länge sedan det känns som att det var. Nej, fy fan. Jag har faktiskt inte landat än. Man får säga vad man vill, att det är en FA-cup och United är dåliga den här säsongen. Men rivalmötet känns verkligen just här. Och vilken jävla dag och vilken jävla fotbollsmatch. Den går typ inte att analysera. Vi ska väl försöka, men jag kan verkligen. Jag har försökt tänka. Det är en så jävla svår att analysera, den här fotbollsmatchen.
Ja, det är den väl absolut, och jag tycker väl att väldigt mycket av det, och jag ska verkligen inte, jag kommer inte använda någon tid i den här podden idag till att ta någonting ifrån er, för det finns ingen argumentation att Liverpool skulle förtjäna mer än vad Manchester United förtjänade någonting här idag. Men med tanke på ingångsvärdena för lagen och med tanke på kanske toppnivån vi har sett i Liverpool den senaste tiden, att de ändå har kunnat växla upp på stundtals. Vi såg vad de gjorde mot Manchester City. Så var det ju till slut till fördel, tror jag, för United att det här blev en match mellan två lag som för dagen tycker jag är ganska svag. Du får väl sätta ord på Uniteds prestation, men Liverpools prestation är ju inte bra här. Men jag tycker inte heller att Manchester United är särskilt bra. Och det är väl till er fördel kanske att inget av lagen är superbra den här matchen.
Alltså jag tycker om vi går in på matchbilden, så tycker jag att det är en jättekonstig match. Jag tycker att United är jättebra med United mått mätt de första 15-20 minuterna.
Halvtimmen skulle jag säga. Där är ni ju bra. Och där kan ju till och med, jag vet inte om ni hade kunnat döda den, men när McTominay har öppet mål har ju inte, men det öppna läget till att trycka in 2-0 när den går rakt på Kelle här. Där hade ni ju verkligen tagit kliv mot avancemanget tidigt i så fall.
Ja, absolut. Och sen är det någon tendens i halvchans. Sen är det ju fortfarande den här oron att även om vi kontrollerar spelet, vår press biter, så tycker jag att det känns hönsgårdsmässigt när Liverpool väl ställer om. Att chanser som inte borde vara farliga känns farliga för att vi har ett icke-existerande centralt mittfält på den defensiva planhalvan och en backlinje som är ganska hönsgårdig vid flera tillfällen. Sen är det ju så signifikativt för Manchester United när Liverpool får den här sista kvarten där de är bättre, att det är två så fullständigt vidriga mål. Det första målet där Marcus Rashford ja, men skiter i pressen. De visar upp det i studion ganska tydligt och det blir lätt att man hänger ut Marcus Rashford i det tillfället just för att det blir mål och för att det är Marcus Rashford, men det är likväl ingen slump att det är han som gör det. Sen är det ju extremt frustrerande att det blir liksom en deflection där som blir mål. Jag vet inte, vad känner du? Jag tycker att Onana kan ta något av deflection, alltså skottmålen som ni gör som det blir touch på.
Ja, och jag tycker
alltså
väl
en jättebra målvakt tar ju något av det.
Ja, och det, så är det ju i båda ändarna av den här matchen.
Alltså, ja, absolut.
Det finns inget mål jag hänger Kelle här för. Men jag är ganska säker på att på ett eller två av de här så hade Alisson gjort en räddning eller varit placerad bättre som man hade känt att oj, där var det. Där visade sig att vi har en av världens bästa målvakter.
Ja, nej, jag håller verkligen med. Sen är det ju alltså deras Liverpools 2-1 mål i samma sak. Jag tycker att Victor Nilsson Lindelöf nickar ut bollen. Alltså han ska ha bättre koll. Han nickar ut den exakt dit han inte ska nicka ut den. Och sen är det här jag har återkommit till att Onana räddar bollar och förhindrar mål enligt XG. Men likväl så är han nog den målvakten i världen som är sämst på att rädda bollar på ett rimligt sätt. För den returen han släpper ut till vem det nu än är. Om det är Darwin som sen lägger den till Salah på Liverpools 2-1 mål. Det är för dåligt. Och sen alltså andra halvlek, jag tycker att alltså det är en sån fruktansvärt konstig fotbollsmatch. Jag tycker att Liverpool på något sätt är, utan att vara bra så är ni fullständigt överlägsna och att det är ett underbetyg att Liverpool inte avgör den här matchen. Jag tycker att Uniteds så kallade forcering är parodisk. Och sen så gör vi ett slumpmål via Antony och efter det, de sista de nästkommande liksom 6-7 minuterna, de sista 2-3 minuterna av matchen var det kvar plus övertiden. Alltså United är som att de möter ett League 2-lag. Det är typ det bästa jag har sett United på hela säsongen med och spelar med Antony som vänsterback, Bruno Fernandes som mittback och Maguire typ blivit forward och stannar kvar även efter kvitteringen. Nej, men det var helt sjukt. Och sen förlängningen, den pendlar ju första fram till ert mål är det ganska tråkigt och händer inte jättemycket. Sen gör United målet och är helt överlägsen i slutet igen. Det är så jävla svårt att ta in matchen. Det är så mycket olika saker. Och jag hör dig när du säger att du inte tycker att United är bra. Samtidigt tycker jag, vilket är sjukt och säger mycket om Uniteds säsong, att United till många delar gör en av, ja, men kanske över liksom 120 minuter en av säsongens bästa matcher. För det finns tidpunkter i den här matchen när man är riktigt bra och man möter ett väldigt bra Liverpool, även om Liverpool just för dagen gör en väldigt svag insats. Är du med hur jag menar? Nej, men jag, även om det låter sjukt.
Nej, men jag är helt med på hur du menar. Jag tycker, men det jag kanske menar mer i det, för det är ju, alltså, hade vi zoomat ut på ett möte över 120 minuter mot kanske, eller om det här hade varit Liverpool och Manchester, alltså det jag kanske eftersöker mer, om jag skulle vilja säga att det är en bra match för båda lagen, då hade jag velat se den här, alltså sluggerfighten över 90 eller 120. Det är ge och ta och det är kamp lite hela tiden. Jag tycker aldrig det blir riktig kamp i den här matchen, utan det är väldigt mycket att man utnyttjar väldigt mycket misstag eller väldigt, väldigt många dåliga aktioner som såklart gör att det sen kan se ganska bra. Det jag tycker United inleder matchen otroligt bra. Jag tycker ni är riktigt bra ungefär en halvtimme. Jag tycker verkligen också att ni får full träff, som du säger, på hur ni injicerar någon form av hopp vid först då både kvitteringen i slutet av ordinarie tid där i 87 och i slutet med Rashford, och att ni trycker på även för ledningsmålet, även om det sen är Liverpool som ger bort vinstmålet, segermålet. Men från minut 30 till minut 87 där Antony gör 2-2-målet så är det ju egentligen bara att Manchester United som räddas kvar i den här matchen av att Liverpool, men för en gångs skull, jag har inte sett Liverpool så här någon form av obryddhet kring att ta allvarligt på situationen. Alltså vi gör de två snabba målen vi gör i slutet av första halvlek som ger oss ledningen in i andra, men sättet vi hanterar all öppen yta som ges i andra halvlek, det tycker jag, och det var så jag skickade ut på Twitter också i frustration. Jag tyckte det var patetiskt faktiskt av spelarna, för jag tycker att man måste komma ihåg, och det har satt vi här i podden och pratat om senaste veckan, att oavsett vad den här matchen eventuellt betyder, vad man tycker om FA-cupen och vad man tycker om vikten av att eventuellt vinna fyra titlar hit och dit eller gå för allting, så är det Manchester United. Det är en FA-cup-kvartsfinal. Du kan fan inte ta lätt på den uppgiften, men jag tycker att vi under i stort sett hela andra halvlek tar jävligt lätt på allting. Det är någon extra passning hit. Vi vänder tillbaka. Vi klackskarvar lite när vi är 5-2 i ett offensivt läge. Du måste vara helt jävla clean. Alltså det var ju det vi var med att gå tillbaka till den där matchen vi refererade till tidigare med, alltså 5-0-mötet på Old Trafford 2021 eller 2021. Där var ju Liverpool, då var vi där för att, alltså då kände vi bara blod, alltså vi ville döda Manchester United, förstår man det? Här fanns ju inte det i de offensiva avgörande lägena. Så det var ju ett Liverpool, tycker jag, om man ska skriva historien, som förtjänade att bli straffade i slutet för att vi själva inte tog tillvara på chanserna som gavs eller som vi lyckades skapa.
Men jag tycker också att det är konstigt, för jag kände alltså så här, det låter konstigt att säga, för jag hade ju gett upp, för jag kände liksom, jag raljerar och liksom, jag sätter in Christian Eriksen, jag vet inte vad vi gör för byten, och det var ju ingen forcering överhuvudtaget. Det är liksom, vår forcering blir bra efter Anthony kvitterar. Alltså, vi är ju mer desperata för att göra ett segermål i slutet av ordinarie tid efter kvitteringen innan det. Jag kände bara som vi skulle, ja, kör.
Nej, men jag tror det var det jag typ försökte sätta ord på det här. Jag menar att båda lagen någonstans var dåliga. Att ni inte gav Liverpool typ en tuffare match där, när Liverpool nog hade behövt. För jag tror, hade Liverpool känt att man slet mer i andra halvlek för att ens bevaka den där, då tror man hade varit noggrannare i omställningsspelet. Nu blev det en sån icke-match. Det känns som att tiden bara flöt och Liverpool brydde sig inte. De var inte så seriösa typ i sina offensiva aktioner, för att man kände att United bryr sig ändå inte när de får tillbaka den eller vinner bollen här. Så det blev ett jävla vakuum typ från början av andra halvlek fram till minut 80 i stort sett, som i slutändan gagnade er, för jag tror att det drog ner så jävla mycket på Liverpools spets och kvalitet, vilket gör att ni ändå lever i matchen, och en ettmålsledning är ju alltid bara en ettmålsledning. Så det är, men jättedåligt av Liverpool att inte vara, som sagt, mer kliniska.
Jag kände ju så, alltså det här som vi har pratat om för några veckor sedan, Jamie Carragher stod i Monday Night Football och pratade om att United försvarar lågt med backlinjen men pressar högt med mittfältet och anfallarna. Det var ju flera sådana, jag la ut en bild på Twitter liksom, när man ser, alltså vi har inget mittfält, och det är därför det kändes som att Liverpool, som du är inne på, att det kändes som att de typ slappnade av lite. Och sen samtidigt, om man ska fortsätta liksom slänga över och kritisera Liverpool för vad som händer efter United kvitterar till 2-2 i de Anthony, då känner jag liksom att Mohamed Salah gör väl ingen toppmatch, men jag känner ju samtidigt att Diaz känns iskall den här matchen. Jag tycker Darwin känns iskall i stort sett hela matchen också. Gakpo kommer in. Vi har ju snackat lite om Gakpo i internchattar, men fan vad dålig han är. Och att han kommer in, jag vet inte om det var Carl Anka, en skribent på The Athletic. Alltså allt ser ut som att det går i slow motion i Gakpo. Jag känner så här att vi spelade som sagt stundtals med att Maguire var forward, Bruno spelar ensam mittback med Dalot och Anthony bakom sig. Och det kändes liksom som att, alltså, det är ingen som kan hota oss ändå. Ni kom inte över halva planen för att spelarna var så jävla iskalla. Jag vet inte om det var en, alltså, att Liverpool kanske var lite utmattade eller något. Jag vet inte, för det kändes så. Nu får man ju det här slumpmålet via Harvey Elliott där som gör det, som var så extremt frustrerande. För jag tyckte att det verkligen kom från ingenstans och att det var väldigt oförtjänt när det skedde. Men Liverpool, alltså från Antonis kvittering, så känner jag liksom att Liverpool kan inte störa oss. Alltså det går inte. De har ingenting och de känns trötta, vilket, jag vet inte, Klopp gick ut och tog ansvar för att han inte bytte ut Darwin med misstaget. Men hur mycket kan man lägga på då Darwins agerande där vid kvitteringen, och kanske framförallt Harvey Elliots? Alltså jag, fy fan vad jag hade brunnit av, framförallt på Elliot, men även såklart på Darwin.
Ja, nej, alltså det är så dåligt. Det, att ha då en ledning med inte ens 10 minuter kvar av en förlängning mot din värsta rival i en direkt avgörande utslagsmatch, och du spelar med så lite marginal i så dåliga lägen. Darwin säger ju att, alltså, även om den går förbi första gubben där, så ska den typ passera 2-3 spelare när du väljer att spela den rakt genom in centralt mellan 3 spelare i alla fall egen planhalva. Det är ett så dumt beslut. Så det, återigen, det var någon naivitet. Jag hörde Klopp prata om att för en gång skulle, för första gången kanske, så såg vi till slut både ben och huvuden som var jävligt trötta. Och det är ju ett jävla minus till samtliga egentligen att det kommer mot Manchester United på bortaplan. Och nu kan man ju prata kanske då lite om hur man valde att disponera minuter mot Prag i veckan och så vidare, om inte alla var så pass redo. Så alla gör 90 mot Prag, man kan inte göra 90 mot Manchester United. Hur kan det? Det är såklart olika typer av matcher, det är olika intensitet i de här matcherna, och det är klart att du, eller vi, vill få till olika saker. Men jag tycker vi gör en otroligt svag match, och kanske lite det du finner på också, med tanke på att det inte fanns riktigt någon mittfältsmatch, så var ju också en Wataru Endo som har blivit väldigt hyllad på senare tid för att han har varit, varit ett jävla rivjärn där inne och vunnit så mycket boll. Det blev ju inte någon mittfältsmatch, det blev inte så mycket kamp, det blev inte den här återerövringen att vinna boll som, alltså vinna boll högt för att ett bolltapp som leder till att du kan vinna nästa boll och så vidare, utan ja, det var en match som spelades i ett ganska lågt tempo, framförallt där i andra halvleken, och Liverpool sjönk ner i det otroligt mycket och kom aldrig ur det sen igen, tycker jag. Så det var jättesvagt av, jag tycker kollektivt så är det jättesvagt av Liverpool rakt igenom egentligen.
Alltså Scott McTominay, om vi tar en mittfältare i Manchester United, det här är ju en matchbild som passar honom perfekt, och det är ingen slump att han även, alltså han ligger väldigt djupt stundtals, men att han är där uppe och fyller på. Han gör första målet, han har en dunderchans att även göra ett till, och han är inblandad även i slutet i Uniteds anstormning. Så som du säger, att ändå det här ändå passar ju mer att möta Manchester City på hemmaplan när han får vinna boll konstant för ett lag som vill spela, medan United väldigt ofta spelar över mittfältet.
Precis.
Jag har så jävla svårt vad man ska diskutera med den här matchen. Jag tröttnar ju lite på Fredrik Ljungberg idag, kan jag säga.
Ja, jag, både du och jag, vi satt och representerade på varsitt O'Learys här under dagen. Men jag var helt utzoomad från all form av kommentering och studiosnack. Så du får fill me in här i så fall.
Nej, alltså det första, alltså jag tycker verkligen inte att det är frispark till Bruno Fernandes, om det är på 1-1 eller om det är på 2-1, men jag tycker ändå att det är liksom det går att prata om. Jag förstår att man kollar VAR för att säkerställa när, om det är Joe Gomez eller Kwanzaa som kliver på honom, men de vill ju få det till att Marcus Rashford innan Van Dijk bryter bollen, som liksom United vinner andra bollen, som leder till...
Jag såg också bara att de ritade på det, men det var ju sinnessjukt. Varför skulle de göra det?
Rashford står ju offside, men liksom... Oh,
men det får man göra.
Ja, exakt. Men de sitter och målar på det där och säger att de tycker att han påverkar spelet. Men det där är ju en regel som har gjorts om för 10 år sedan. Jag tycker att Jonas Olsson borde kunna det där. Och Fredrik Ljungberg, inte nog med det här. Sen sitter han ju efter matchen i Klopp har sin intervju och säger att han tror att det här är bra för Liverpool. Och det här är alltså efter lottningen är klar och visar sig att Manchester United ska få möta Coventry. Så han försöker få det till att det är positivt för Liverpool att de åker ut, för att de kan fokusera på ligan. Så en match, en semifinal den 20 april mot Coventry på Wembley ska alltså påverka Liverpool så mycket. En eventuell final spelas alltså efter ligavslutningen. Jag vill ha färgade som liksom kan stå för sina klubbkänslor, men när ett genuint hat mot en klubb som är så övertydligt, för att hans eget lag hade väldigt svårt att besegra Manchester United och Sir Alex på 90-talet, och tycker att det blir parodiskt och för dålig nivå faktiskt.
Ja, men det kan jag helt hålla med. Den där offsiden, jag såg bara något rit på det och förstod inte ens att de... Eller jag kunde förstå varför de ritade på det, för han var ju uppenbarligen i en offside-position. Men jag utgick från att de skulle landa i att det får man ju lov att vara. Och det är ju inte så att han på något sätt... Alltså, det här må påverka hit och dit, men Van Dijk spelar ju bollen i lugn och ro, och det är ju inte varken någon kontakt eller någonting som stör eller hindrar Van Dijks agerande kring det. Så där vet man att kliver Van Dijk på och vinner den bollen, då är det ju en ny situation och då är den död, och då får han lov att ha, så att säga, vunnit den lilla fördelen ifall han ville det. Det har vi ju sett massvis med andra situationer på.
Ja, men det var så chockerande att det var det enda de pratade om mellan innan förlängningen. Och som sagt, jag tycker att Viaplay Studio normalt sett är jättebra. Nu var bara chockerande att kanske Ljungberg hade ju slutat när den här regeln kom till. Kan tycka att han som tränare och som expert båda koll, men framförallt Jonas Olsson som sitter och han har ju spelat med den här regeln. Alltså, det var jättesvårt att ta in. Det var så här att de verkligen ville få det, och det är ingen som har pratat om det, ingen studio video och pratade om det. Varummet kollade inte ens. Det var så här, nej, det där är inte offside i dagens fotboll. Även om jag... Alltså det här är typ så... Rashford är så långt ifrån bollen och Van Dijk får ju bollen ganska klart. Så det där kan inte... Alltså det där är typ inte ens så att jag tycker som jag ser på reglerna. Om jag skulle få bestämma för den här vanliga regeln att liksom om du spelar aktivt på bollen även om du är stressad och bollen går fram till honom så är offsiden så upphävs den. Det är en helt idiotisk regel, men den blir ju inte ens... Det här är ju inte ens så. Så nej, det var jättesvårt att ta in faktiskt.
Ja, så man brukar bara diskutera den här regeln ifall det hade varit så att Van Dijk går för att spela den bollen och får slice på bollen på foten typ och den går till Rashford
som kommer fri.
Exakt, då hade man ju då sitter man i alla fall och blir förbannad på det, men sen hade det till och med det hade ju faktiskt hjälpt eftersom ja, Van Dijk upphäver i och med att han försöker spela på det, men skitsamma. Däremot så om, och vi kommer inte ens diskutera, vi ska inte fastna i något dumslut, men det enda jag tycker man kanske kan diskutera, det är väl om Bruno Fernandes egentligen ska ha ett andra gult för satsningen.
Det tycker jag att han ska ha. Jag skrev det i en chattgrupp med mina United-polare när han klippte. Det, för mig är det såklart. Alltså, du kan inte satsa sådär. Och det var, jag sa faktiskt 10 minuter innan Bruno kommer ryka idag. För idag var verkligen en sån match som visar Bruno Fernandes när han är kapten. Så att det går inte. Ole Gunnar Solskjaer sa ju det här Stick to Football att han älskar Brunos ledaregenskaper, men han är en ibland för mycket känslomänniska. Han låter känslorna gå över styr och... Alltså rent krasst, alltså det är en tuff... Är det Gomes eller Kwanza som trycker honom på målet?
Gomes tror jag det på målet.
Ja. Nej men alltså, det är en fair tackling. Bruno Fernandes får inte ont där. Bruno Fernandes ligger kvar i 40 sekunder. Liverpool gör mål och sen springer han till domaren och klagar och får varning. Det ser inte bra ut.
Nej, och här, jag vet inte... Jag tänkte inte på det då, men jag såg på den här situationen då, tacklingen på Szoboszlai som blir... Alltså, båda två är ju på väg in igen, om man ska kalla den 50-50, men sen träffar ju ändå Szoboszlai bollen först, vilket gör att även om det är inga sulor, det är ingenting, men det är ändå med den kraften som gör att det ska ju såklart... Och hade han inte haft ett gult så hade han såklart fått ett första gult, och sen kan man ju tycka vad man vill om det, men det är väl lite fel. Det jag ser när det jag såg bara något... Twitter-konto som bara väver någon repris, det är att domaren, alltså just eftersom det håller på att bli den där kollisionen, så domaren aktar sig ganska tydligt för han vill bort från den situationen. Jag tror han har lite ryggen till, så jag tror inte riktigt han ser nog inte, han fattar att det har blivit en smäll och han måste ta frispark, men jag tror inte han vågar ta kort för han har inte full koll på vad som egentligen, ja, eller hur de egentligen har träffat varandra.
Men jag tyckte att det var svårt att se live också. Alltså på ett sätt känns det som ett ihopslag. På ett sätt, eftersom bollen går som ett normalt skott, så fattar man att Szoboszlai är på den och man ser ändå Brunos satsning. Men ja, alltså, det är klart. Jag som sagt, när jag ser situationen i repris så tycker jag nog att det... Eller jag tycker att det är ett andra gult, men jag förstår ändå på något sätt domaren att det är en svår situation att ta live. Och man kan ju inte ta andra gula via VAR. Så det är en asvår situation helt enkelt. Vad känner du om vi liksom tar frågeställningen? Tror att det här kommer påverka... någonting, eller är det ett lägligt nu med landslagsuppehåll, eller vad är känslan inför 2 veckor från klubblagsfotbollen just nu?
Nej, alltså för ens egen del så är det ganska skönt med 2 veckor från klubblags. Jag känner att jag inte... Det är perfekt här. Vi har pratat tidigare med momentum och så vidare. Jag tycker det är ganska skönt att slippa fotbollen efter en dag som denna. Men jag kan ju inte byta ringhörna vad gäller, och jag är ju absolut inte i Fredrik Ljungberg-båten att det på något sätt är bra för Liverpool. Oavsett egentligen hur de där lotterna hade fallit, när de dessutom faller som du är inne på att man vinnaren härifrån fick Coventry, och det är en match som man bör kunna förvänta sig att man städar av, och så är det en final som ska spelas på andra sidan att både liga och Europa League faktiskt är avgjort, så fanns det ju inget negativt, eller framförallt inget fördelaktigt med att jag åker ur i alla fall, och jag tror också det var... Alltså jag är lite knäckande för spelarna. Jag tyckte man kände en frustration i laget att de inte hade... Alltså, och det är ju alltid jävligt lätt att i medgång prata om Van Dijks storhet eller Alexis McAllisters mittfältsegenskaper. Men idag tyckte jag faktiskt det var ett Liverpool som inte riktigt hängde ihop. Varken, som sagt, att det inte kanske fanns kvaliteten offensivt och spetsen för att avgöra matchen, men det kändes också som ett ganska spretigt kollektiv som inte riktigt satt ihop i försvarsspel och inte riktigt tog ansvar. Så jag tycker ju inte alls det är bra att det här är det sista man får med sig. Jag tror ganska många spelare tycker att väldigt många, så att säga, medspelare borde ha gjort bättre saker den här matchen. Jag tror att en försvarslinje är ganska frustrerad på den offensiva delen att de inte avgjorde den här matchen tidigare. Jag kan tänka mig att vissa spelare offensivt tycker att fan, borde inte Keller ha tagit någon boll? Var inte vårt mittförsvar lite väl jävla ja, men tunt i avgörande lägen och så vidare. Och att då splittra truppen och sticka på olika håll, nej, det är absolut inte bra. Så Liverpool har mycket att se till att svetsa samman när man träffas igen om 10-12 dagar.
Alltså nu får du leka hobbypsykolog, men vad tror du att den här insatsen beror på? Vi har ju liksom berömt hur Jürgen Klopps Liverpool med enorma skadeproblem har klarat det här schemat med så många spelare borta, och det har varit målskyttar av spelare man inte visste vilka det var för en månad sedan. Sen så börjar lite spelare komma tillbaka. Man gör den här imponerande sista 60 minuterna mot Manchester City, kör över dem fullständigt i andra halvlek, ställer upp med ett ganska bra lag och leder med 4-0 mot Prag nu senast, och liksom det kändes som att nu är alla tillbaka, nu är Liverpool på gång för att börja köra över lag igen, som man gjorde där precis innan nyår när man var liksom riktigt, riktigt bra. Jag personligen såg inte den här insatsen komma.
Nej, och som sagt, jag vet inte om det var att sättet som matchen kom att spelas på inte passade Liverpool tillräckligt väl, men jag tycker ju det går väldigt mycket till karaktär. Så du kan inte leda med 2-1, du kan inte leda med 3-2 och sen tappa två gånger om på ett Old Trafford. Alltså det är klart, alltså det är fullt rimligt att det ska kunna ske, så att säga, och förstå mig rätt. Och det jag kanske känner är att Liverpool inte hade rätt typ av respekt för Manchester United, och jag fattar att vi i supporterled ska kunna vara, ja, men jag ska inte prata om raljanta, men vi ska ju kunna skoja om det, och det är klart att Liverpool ska känna att man fan bröstet ut, typ kam upp, och vi ska åka till Old Trafford igen och vinna med 4-0, för vi vet att får vi träff och en dag är väldigt bra, så skulle det kunna hända med de förutsättningar och ingångsvärden som fanns. Och man ser liksom på sociala medier nu folk som liksom bara garvar åt det. Du trodde ni skulle komma och vinna här. Alltså ganska många trodde det. Tittar vi på oddsmarknaden, trodde ganska många. Alltså det,
det sjönk ju också ganska rejält när älverna, ni var nere i 1,68 såg jag.
Ja, så det är liksom, det var ganska många där ute rent objektivt som trodde att Liverpool skulle kunna vinna detta ganska lätt. Men det jag tycker att man får berömma er för är ju att jag tycker att ni vinner om så här karaktärsmatchen ganska överlägset. Sen är det ju klart att ni drar nytta i slutändan av att ni har, ja, men publiken med er. Alltså på samma sätt som du säger här nu efter matchen, att för en gångs skull eller för första gången på jävligt länge så kände du saker som supporter. Det här var ju ett Old Trafford exklusive 9000 scousers där alla för första gången på jävligt länge kände jävligt mycket och kände vittring av att, alltså för det första att få ledningen så tidigt, känna att man är med i det. Eftersom Liverpool inte riktigt tar tillvara på chanserna så känner ni att ni ändå lever hela tiden hur det ser ut där ute. Och jag tycker nu bränner ju Rashford, och hade ni förlorat så hade vi suttit väldigt mycket och pratat om Rashford.
Alltså, ja, men 2, 3, 4, 5,
det är så dåligt såklart. Men han är ju ändå där hela tiden. Det är trots allt han som gör 3-3-målet. Jag tycker, som du var inne på, Scott McTominay, matchen passar ju honom väldigt mycket. Men man ser också att han älskar att spela matchen. Och jag tycker att han faktiskt är ett par spelare i ett lag som visar att de älskar att vara där ute. Och det har vi ju inte sett på jävligt länge. Så vi måste ju såklart berömma insatsen. Ni är inte fotbollsmässiga insatsen, men karaktärsinsatsen, och att ni ser till att hela tiden leva och ta tillvara på de chanserna som ges till slut.
Men det tycker jag syns och är ganska intressant med den här debatten med Erik ten Hags framtid, vart den ska vara. Att man har sett under Ole Gunnar Solskjaer, som även sa i en intervju, att han visste att han liksom, ja, men i Watford i paus, han visste att han skulle sparka för att han hade tappat omklädningsrummet. Tycker jag ändå att, även om det känns som när man kollar på att vad har spelarna för uppgifter med tanke på att vårt mittfält ser ut som det gör. Jag fattar liksom inte riktigt vad jag vill, men jag tycker ändå att man ser dels den här som du är inne på och slida vid, att den är ifrågasätt att spelarna inte bryr sig om klubben. Jag tycker att det syns väldigt mycket att de bryr sig visst. Alltså den här typen av matcher, de förstår vad det betyder att möta Liverpool och att vår säsong hade varit över om vi hade förlorat idag, och att de vill stoppa Liverpool från att gå och vinna en kvadruppel. Sen tycker jag även att det verkligen syns och har gjort hela säsongen egentligen att spelarna fortfarande spelar för Erik ten Hag. Och det är något som jag tycker är intressant, och det ska väl inte underskattas när man ska bedöma hans framtid, även om jag... Ja, men fortsatt, alltså en sån här match påverkar inte, och sen så blir det troligtvis Coventry, så vi kommer troligtvis spela i en cupfinal till, vilket betyder att Erik ten Hag kommer att spela 3 cupfinaler på 2 säsonger, vilket är, nej, men såklart jättebra, men man måste ju kunna se vad som händer i ligan också. Idag ska vi absolut inte komma dit, det var inte meningen att gå dit, men det ska hyllas verkligen spelarnas insatser, och sen är det kul på något sätt att, ja, men det är så fruktansvärt utskällda fotbollsspelare som avslutar den här matchen. Det är Anthony som gör ett mål. Tänkte du förresten på Anthony Bellinis självförtroende efter målet. Han sköt på allt. Han sköt på allt och skulle dribbla. Och jag bara, vad fan är det som sker?
Nej, men det var helt sjukt. Vi satt med, satt såklart som en jävla United-supporter och några Liverpool-supporter. Men, nej, men vi sa ju det. Det var första gången det dessutom. Jo, han är ute på högerkanten. Det var första gången typ någonsin jag såg han. Det var ju bara en minut efter han hade gjort målet. Då valde han ju att gå förbi sin ytterback på utsida. Ja. Och piska in ett inlägg. Bara, han har ju inte gått förbi en ytterback alltså, på 2 år. Han har alltid bara vänt tillbaka och spelat snett inåt bakåt liksom istället. Så det, nej, det, alltså, det här kan ju ha varit det som tände stjärnan, Anthony.
Alltså inte omöjligt. Nej, men just det, Anthony är in och spelar Diallo Amad som har varit i blåsväder lite i veckan. Han hade ju raderat alla bilder på sina sociala medier kopplat till United. Har du tänkt med det här eller?
Nej, men tyckte han det var viktigt att visa att det var han som avgjorde i slutet eller?
Ja, det var känslan. Sen kom han ju till, han la upp på sin story sen, det var ju Ramadan, så då ville han ta bort alla bilder som hade med United att göra av någon anledning. Kändes som en efterhandskonstruktion, men han kom in och avgör, det är nog sexigt att han tar ett rött kort mot Liv, avgör att ta ett rött kort också, det har såklart någonting. Vad har vi mer för pissspelare som spelar i slutet? Christian Eriksen, otroligt dålig fotbollsspelare 2024. Mason Mount gjorde ett litet inhopp där också, så det är ett riktigt jävla rövaband med Harry Maguire spetsen i slutet. Som är ganska älskvärt lag. Alltså riktigt, riktigt oskönt, men riktigt älskvärt just den här matchen i alla fall.
Ja, och sen tycker jag, det är väl faktiskt den ljusglimten vi har alltså, återkommit till under säsongen. Men Diogo Dalot tycker jag ju man måste singla ut som, det är väl ganska givet att han har varit er bästa spelare den här säsongen. Jag vet att ni kommer att säga Kobbie Mainoo emot eftersom ni är nyfrälsta. Alltså, men Dalot är fantastisk tycker jag. Full av beröm på honom.
Tycker att alltså Garnachos insats den här matchen
ja,
också.
Att han orkade så jävla mycket. Jag var förblånad.
Ja, exakt. Det alltså, jag hela tiden. Alltså han är inte 5+ liksom i han har ju problem med att komma om Jogomes följsam och har varit väldigt bra den här säsongen för Liverpool och har kommit tillbaka till sitt bästa som han var innan korsbandsskadan, men alltså han är där hela tiden, utmanar, driver bollen i fart väldigt ofta, vilket gör det jobbigt för Liverpool, och framförallt liksom hemjobbet, så många gånger han liksom tar jobbet mot Luis Diaz när Luis Diaz har 20 meter på honom nästan och han löper en 70 meters maxlöpning. Jag är jätteimponerad av Garnachos arbetsinsats som jag sett den här säsongen och vilket bara liksom ökar och ökar för varje vecka, för kollar man på honom, han har ju ett svårälskat utseende för motståndare supportrar. Alltså jag fattar att man stör sig på honom, han är ung, han är Cristiano Ronaldo wannabe, han lägger sig enkelt, skriker, filmar om man får vara sexualist, men jävla arbetsinsats av Garnacho och Kobbie Mainoos två dribbling i första halvlek. Oj, vad sexig den är alltså.
Ja, sen är det ju trist att han gör självmål, men vad fan. Så man kan inte
få det andra. Eriksen va?
Eriksen på det andra. Ni avslutar alltså matchen, eller spelar hela andra förlängningskvarten med bara Maguire och Dalot. Alltså backar på planen.
Det är det som behövs när man möter Liverpool eller?
Nej, men det är det som det är typ såna här saker som också, det kändes som att Liverpool inte förstod riktigt vad som hände alltid, alltså, eller vilka möjligheter som faktiskt fanns till att punktera matchen. Det var ju ett superspretigt Manchester United där spelare kastades in på olika positioner hela tiden för att ni, det är ju dubbla underlägen när ni måste kasta lite allting framåt, och det betyder ju att byterna fram till alltså i slutet av ordinarie matchtid måste ni forcera efter, eller pausvilan efter första förlängningspausen eller kvarten, då måste ni också forcera och kasta, så ni, det var ju så otroligt offensivt balanserat och så väldigt många spelare som spelade utanför en ordinarie position, och med Liverpool som ändå har ett lag som står kvar i sitt ganska ordinarie 4-3-3-spel. Sen hade vi absolut gjort byten som hade försvagat oss, som är bara tar spelare för spelare, men att vi inte kunde utnyttja faktumet att vi borde varit jävligt mycket mer strukturerade än Manchester United och använde det till att spela, andas lite. Istället så blev det vi som fastnade lite i Uniteds panik och slog bort jävligt dumma bollar som gav helt idiotiska omställningar. Så jag har som sagt, och absolut att fatta Manchester United, men jag har svårt att egentligen säga att ni gör en särskilt jättebra match, men jag tycker att Liverpool gör en jättesvag match i alla fall.
Ja, jag hör dig och jag tycker att vi gör stundtals en bra match och stundtals en skitdålig match. Men överlag så, alltså, just nu vill jag bara landa i att det var en fantastisk fotbollsmatch. Alltså, inte för dig, men för mig som supporter, som neutral, måste det vara helt otroligt att kolla på. Det här är ju verkligen en... Alltså satt och tvn långt bort var ett Stockholms derby på och man ville skjuta sig själv i huvudet bara man sneglade ditåt och jämförde liksom frenesin och liksom hur nerven i matchen var straffad där absolut, men nej, vilken fruktansvärt underhållande fotbollsmatch.
Ja, och vi har ju pratat väldigt mycket om att vi har inte varit bortskämda med stora matcher mellan Manchester United och Liverpool och man kan fortfarande argumentera för att det är två lag som kvalitetsmässigt befinner sig i olika spektra, men när vi får en match som denna och man får vändningar till först en 1-0-ledning United, Liverpool som kommer tillbaka, vänder och ni kvitterar, vi tar ledningen, ni vänder och vinner till slut ändå. Det var ju en match som hade allt och som sagt där både Liverpool supportrar och Manchester United supportrar för en gång skulle återigen fick sitta i 120 minuter och faktiskt känna rent jävla hat till varandra och bara det var ju uppfriskande. Alltså United-supportrar som jag trodde de hade lagt ner sin supporterverksamhet. De plötsligt dök upp och fanns i ens flöde och telefon direkt efter den här avslutade matchen också. Så det var ju skönt att se att ni lever. Och sen däremot så måste jag skicka en känsla. Alltså alla Liverpool-supportrar som direkt går till det här. Du vinner på det här med och vi ska inte fastna i det. Ten Hag och att det kanske var... Skulle det vara dåligt på lång sikt att ni nu vann den här matchen? Och jag såg att Martin Åslund var ute på Twitter och pratade om en pyrhusseger som kanske då egentligen... Ja, den, i slutändan skulle den kunna fälla er mer än vad den höjer er, så att säga. Men när Liverpool-supportrar är ute och säger att det är ändå bara skönt att vi förlorar för då stannar Ten Hag. Alltså, jag skiter ju fullständigt i vem fan Manchester United har som tränare, helt ärligt. Jag vill bara slå er och att ni förlorar fotbollsmatcher.
Nej, men just när det handlar om en titel också.
Ja, alltså nej. Det är faktiskt, om jag däremot hittar något positivt med detta, det är att det här var EFA-cupen, det var inte i ligan. Och jag är rätt säker på att Klopp kommer se till att de flesta spelarna får se den här matchen både 1, 2, 3, 4 och 5 gånger.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När vi kommer till Old Trafford i ligaspelet, för gör man en lika slätstruken och oklinisk insats där, då kommer det kosta alla jävla chanser till en ligatitel. Och det vill vi inte, för då kommer det brinna åt... Då kommer det vara värre än vad det är idag i alla fall.
Alltså den här matchen känns ju också som att den kommer göra den matchen ännu hetare. Alltså på något sätt. Jag vet inte, när fan spelas den matchen? Vi kommer ju spela, jag räknar ut det. Jag hade ju haft, du vet när man blir klar, man ser Coventry. Det hade varit kul att möta City också om man skulle åka. Men jag kände ju direkt, fan, hade varit mäktigt att åka. Så jag skrev till en kompis direkt, bara kan du lösa biljett eller? Men insåg jag är absolut uppbokad på lördagen. Så började man gnugga söndagsmatch. Kolla mig, spelar ju City absolut Champions League veckan innan. Så City Chelsea kommer garanterat bli på söndagen, så det är bara godnatt.
Ja, alltså United Liverpool är ju redan, vi kommer ju tillbaka från landslagsuppehållet, har match påskhelgen precis, och sen är det United Liverpool veckan efter det.
Ah, okej. Okay. Ja, men då
7 april långt redan.
Mm. Ja, men fan, den kommer bli riktigt het, och känns som att den kommer få en extra krydda efter den här matchen också, att United, nej men vad blir det då, det blir alltså 13, det blir 2 veckor innan FA Cup matchen och att nej men att Tottenham blir förnedrade på Cremie Cottage och att Aston Villa turligt, extremt jävla turligt får med sig en poäng. Jag hör ju att hoppet lever, blir det en FA Cup titel eller en Champions League plats för Erik ten Hag, stolta jävla röda jävlar från Manchester, vilken säsong vi har framför oss.
Du dömde ju ut en chans att ens komma femma för 3 dagar sedan.
Jo, men det har gått 3 dagar nu och det har gått 2 poängtapp och vi slog alls mäktiga jävla Liverpool. Så nu är självförtroendet på topprent, folk kommer få åka på lördag 21.00.
Ja, ni slog alltså Liverpool i en kupp som inte ens ger poäng i det där Champions League-racet. Men det ska ändå, ni har ändå förbättrat era chanser att ta er.
Det blir på lördag så är det fan 2 veckor kvar.
Ja, nu ska vi fan
30.
Slicka sår rejält. Vi ska prata annan fotboll från helgen också. Vi får se om vi kan komma tillbaka till någonting mer kring United. Men vi får också använda den här veckan som kommer till att slicka sårna för tyvärr då även en på ett mål missad trippel den här helgen, Fabian. Det vill sig inte helt. Vi hade att City skulle besegra Newcastle med minst 2 mål. Det gjorde de. Bernardo Silva löste biffen. Chelsea skulle slå Leicester. Det satt ganska hårt inne. Det var fan en match som hade allt och lite till den med. Men det löste sig. Men Luton mot Nottingham, då skulle vi upp på 3 mål totalt. Den stannade vid 2. Nya tag när vi väl är tillbaka efter uppehållet.
Ja, nej, men det är dags att slicka såren och hitta tillbaka till formen. Det är frustrerande. Det var en match som vi kände innan skulle bli målrik, och jag tycker att Nottingham gör en väldigt bra match här. Så det var surt, men sen kvittering från Luton helt enkelt. Men nya tag, vart 7-1 på Big Nine, så jag tror att vi vann typ 210 kronor. Vilket var surt, för vi satte några skrällar men sprack därpå, hade spikat överspelet i Manchester City bland annat. Och säkert 2 på Nottingham, så det var riktigt sura när man sätter lite fina skrällar, för det hade kunnat bli fina pengar där. Så vi tar nya tag, och ska ni spela på ATG så måste ni vara 18 år, och har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hands. Ja, på tal om spel, jag sitter och kollar på Players Golf, har en liten peng på Scottie Scheffler som är ett slag bakom efter halva rundan spelat, så lite spänd här.
Kul för honom. Jag hade ett litet spel på Manchester United att gå vidare när Liverpool ledde med 2-1, så jag kan säga att jag är lite rik här också på kvällskvisten.
Jag är lite besviken på ATG. Jag har varit irriterad på er när du höll på och skickat ut spel på 4-0 och Ponsa som målskytt och höll på innan i en intern chat. Så då skulle jag in och lägga Asian Handicap att United skulle vinna med minst 3. Gick ju inte ens.
Det är denna klassiska 1001 gånger pengarna.
Jag fick vinna med 2-9 gånger pengarna när jag skulle köra Asian. Sen bara så här, när jag skulle dra den här åt sidan för att välja vilket Asian handicap man skulle ha, tog ju stopp på 1,5 på United. För orealistiskt var det, vart error.
Nej, fy fan. Du ska få... Fan vad du... Alltså, det har varit vidrigt att se hur bra du mår. Men jag
ger det till. Jag förtjänar fan det här. Alltså, lite steg. Det ska bli kallt på morgonen nu. Börjat jobba på tak. Lite studs jävligt. Fan, jag måste mässa min pappa också. Han är så jävla kaxig när Liverpool har börjat bli bra. Nu ska jag mässa min pappa i livesändning.
Gör det. Jag tycker att den stora matchen annars denna FA-cuphelgen, man får väl verkligen säga att det var en FA-cup-helg faktiskt som hade det mesta.
En free hit-helg kan man också säga.
Vad sa du att det var?
En free hit-helg. Ja, en free hit,
alltså på tal om haverin, så herregud. Det hade man varit mått bättre av att inte pilla på någon jävla free hit i Fantasy Premier League. Men er kommande motståndare i den där semifinalen, Coventry, de är... den sista utposten på den där kartan kring att Magic of the Cup egentligen lever. För mot Wolverhampton under lördagen så var det ju faktiskt en vändning som fick en att känna saker, fast att man egentligen såklart inte var investerad alls i den här matchen.
Ja, nej men jävlar, vi satt och såg den här matchen på vid Odenplan igår och nej shit vilken match att Coventry gör, tar ledningen. När gör Wolves, är det typ 83, 88, 87.
Ja, precis, det sista 87.
Ja, och sen är det kvittering 92, segermål 100. Nej, men det är liksom vi har ju Scheffler hålar. Nej, det var repris. Bra TV nu, Fabian.
Det här är så out of bounds även för mig i min skalle just nu, så bara
det var en repris från hål 4. Nej, nu vart det svag på. Nu får folk skratta åt mig, men vi klipper inte. Jag bjuder på det där. Jag gjorde en igel på hål 4. Vart var vi? Vi pratade om Coventry, Wolverhampton. Nej, men vi har sågat FA-cupen och sagt att den känns död, men de här två matcherna visar väl, alltså sen det hade väl varit lika jävla kul att vinna den här matchen i ligan. Om vi ska vara helt ärliga, nu spelar det lite mer roll för oss eftersom vi inte har så jävla mycket att spela för i ligan, men kul med två kvartsfinaler där det verkligen smäller. Chelsea-Leicester, vi också liksom, ja men det vart nerv i den liksom. Chelsea går upp till 2-0, Sterling har en shitshow av Guds nåde, missar straff, skjuter en frispark till typ inkast, blir skjuten på för att förhindra ett mål, men sen får en Leicester-spelare rött kort och Chelsea lyckas i slut gå vidare och Pochettino. Fan, nu svär vi in på Chelsea, vi kan fortsätta prata om Coventry Wolves, men
vi kan binda ihop allting i slutändan. Det kommer att lösa.
Det kan vi absolut göra. Pochettino. Fan, du vet känslan när man så här bara på en repris och det är fotboll. Känslan när man inser att det är en repris. Det var ännu värre. Jag känner mig ännu mer dum när det var golf, kan jag säga.
Jag förstår det. Men nej men alltså, precis som du säger, jag har ju verkligen varit en sån som inte har känt någonting kring de här potentiella skrällarna, för det har varit det som man har försökt prata upp som skrällar i FA-cupen har i slutet. Och jag hade kanske velat att Wolverhampton egentligen var ett lite bättre lag, att Wolverhampton var, ja, men typ Tottenham eller var typ Chelsea i alla fall, även om man kan väl argumentera för att det är typ lika bra lag om man tittar på tabellpositioner, men att det är en så pass stor bjässe då som ett lag som Coventry möter. Men här får vi då addera sättet de gör det på, så även om ingångsvärden inte är helt David mot Goliath nivå så blir det ju ändå ett crescendo på matchen som gör att man kände hur den där kortsidan, hur varenda jävla tillres Coventry supporter fick typ den fetaste eftermiddagen i sina liv i de senaste 20 årens supporterskap i alla fall. Och då fick fan den här jävla kuppen en att känna saker jag inte har känt på länge i alla fall.
Ja, nej men verkligen. Och just att det är borta, det är sånt där man romantiserar när man kollar på fotboll, och du och jag håller ju på två bra lag, och vi har ju, det är klart att en last minute winner, men att som championship-klubb få åka till en Premier League-klubb och uppleva en sån där en dag på en lördag med sina kompisar, det är ju det som fotboll handlar om. Och det är även alltså det här klippet som jag var inne på förut, när man ser Old Trafford alltså bouncing, alltså det är så jävla fint, och sen får folk snacka hur jävla mycket de vill att engelska klubbar inte är medlemsägda, att det är pissiga ägare till höger och vänster. När du möter din största rival och ditt lag avgör i 120 minuten, spelar ingen roll. Då är känslan att din fotbollsklubb allt som betyder någonting. Och där står jag så jävla hårt i den ringhörnan och ingen kan få mig att tycka något annat.
Nej, och där vet i alla fall du och jag var vi har varandra och vart vi står, så vi behöver inte göra den diskussionen till något större. Vi har varit inne på tre av de då semifinalklara lagen. Manchester United mot Coventry, som sagt. På Wembley spelas ju semifinalerna. Chelsea, Pochettino, de förlorade i 118 minuten mot Liverpool i den där ligacupfinalen. Nu behöver man ta sig an ett Manchester City som det var ju den fula ankungen av de här fyra kvartsfinalerna i så fall, för det var en match som ungefär var lika spännande som att se lite målarfärg torka. Newcastle hade väl bara bestämt sig för att inte skämma ut sig fullständigt på Etihad. Åkte dit med en fembackslinje. Skulle försöka stå emot lite. Men Bernardo Silva får lite hjälp med några studsar. Och så är det liksom ändå ett Manchester City som bara lunkar sig fram till semifinal.
Är vi där igen nu, som vi var i början av säsongen, att det är inget kul att prata om Manchester City, för de är så jävla tråkigt överlägsna i de här typen av matcherna?
Ja, nej, jag kanske, men man hade ju i alla fall velat ha någonting mer, och hellre att det då blev 5-2 för att Newcastle gick dit och försökte. Här kändes det verkligen som att Newcastle hade insett redan på förhand att det här kommer inte bli något. Man spelar som sagt en femback. Man tycker när Jacob Murphy på högerbacken. Alltså det är ett så osexigt lag med Joe Willock och Sean Longstaff tillsammans med Bruno Grimaresh på det där mittfältet. Anthony Gordon ska assistera Isak där, men det är ju ett Newcastle som inte har någonting att hämta egentligen.
Har du sett klippet på när Pep går fram till Howe efter matchen eller?
Nej, det har jag inte gjort.
Han säger någonting, jag såg det förut, jag har inte i huvudet vad han säger, men han säger något i stil med "This is not how you use to play". Alltså typ att han var förvånad, eller typ det är mellan raderna en liten sågning, att han ändrar taktiken så fullständigt och sitter mer än vad de brukar göra helt enkelt. Så det var, jag såg den bara liksom flimmar förbi på Twitter, så har jag fel i sak att det inte alls var som jag tolkar, så får någon skriva. Men City-Chelsea blir väl en ganska, dock det har varit jävligt fina matcher, två kryss, ja. 4-4 på Stamford Bridge och 1-1 på Etihad, eller?
Precis, och
ibland blir jag imponerad, jag vet att du kan sånt här, men jag mitt minne är svagt.
Ja, men det är så kul. När du går till att du ska börja gå igenom din lilla järnbank där för att ta fram de där resultaten, så har ju jag redan dem. Jag är redo att rätta dig. Ja. Men, så det är kul när du prickar rätt faktiskt. Men, att de då åker dit med den här defensiva insatsen, och vi ska inte fastna i Newcastle heller för mycket, men åker dit med den defensiva approachen, och så ligger man ändå under med 1-0 efter 13, det är 2-0 efter 30, och sen gör man något kvadruppelbyte efter en timme och ska försöka göra om någonting. Det känns som ett Newcastle som visste på förhand att de var slagna, och nu har de ju verkligen ingenting någonstans att spela för den här säsongen, tyvärr, och kan se dem tappa ett par pinnhål till i mark i ligaspelet. För det känns som ett ganska oengagerat fotbollslag just nu.
Ja, men alltså det där, sen, alltså City på ett, ja, det är såklart något annat än att möta Liverpool på Old Trafford. Men
det är ändå en kvartsfinal i FFK. Alltså ge det ett försök. Alltså gör någonting. Alltså, det värsta som kan hända är att du åker ut. Exakt.
Alltså första 30 minuterna, United går ju verkligen före. Det var där vi pratade om lite innan, att United skulle kunna bli straffade för att Erik ten Hag inte kan sitta som han gjorde på Anfield, eller sitta som han gjorde på Etihad, för att liksom, du spelar för din framtid. Du kan inte visa att det där är fotbollen du vill bedriva när du möter dina största rivaler och de du vill aspirera på att vara på samma nivå som. Så jag var lite orolig, men United får ju till det där, och då blir det tråkigt att Newcastle, när man spelar den enda matchen som egentligen betyder någonting. Det är klart att rent hypotetiskt skulle man väl kunna sluta sjua och få en Conference League-plats eller något i den stilen. Man är väl inte, det är väl West Ham eller Brighton som har det nu, och de borde väl vara en 7 poäng bakom. Men där känns det som att Chelsea har en bättre form. West Ham tycker jag verkligen, om vi ska bara snudda vid den matchen också, jag tycker att de gör ju två sådana här vidriga varhandsmål som liksom på, det är ju mål, men regeln säger ju tydligt att inte mål, den sista på Thomas Oschik som gör mål på övertid. De behöver kolla den i typ 5 minuter, domaren får springa ut i skärmen, men till slut blir det ju rätt. Jag led med West Ham, även om mitt fokus kanske inte var 100% på den här matchen, så var den på en second screen nere på, måste sluta säga O'Learys, de har faktiskt bytt namn till Boston Grill här i Norrköping, så nere på Boston Grill och drack Guinness på St. Patrick's Day och käka vingar.
Ja, men den här måste, men det är det ändå, för du säger ju ändå att du går dit och käkar vingar, men är det liksom O'Learys bara att de har namnrättigheten?
Nej, alltså grejen är så här. Alltså jag har ju jobbat på O'Learys här i Norrköping, och precis, de håller på att bygga om ska öppna ett större O'Learys som ligger väldigt nära med taktrass, och hela kalaset ska vara som en event. Alltså åt O'Learys 12-hållet i Stockholm med bowling och hela fadrullan. Så den gamla O'Learys-lokalen, O'Learys, jag kommer inte ihåg vad ägaren heter nu, men de har ju en annan liksom under en syskonrestaurang som heter Boston Grill, som ska vara lite mer fine dining men ändå sporttema. Så den gamla O'Learys-lokalen har blivit Boston Grill, så ska den nya med eventlokal bli O'Learys. Är du med?
Ja, jag är helt med. Känns viktigt att vi reder ut det här.
Det är ju fortfarande O'Learys. När jag säger till Polen att vi ska möta så är det fortfarande O'Learys. Jag har fan varit där 3 gånger och kollat United nu. Det var länge sedan. Jag var där väldigt mycket när man var runt 18-21 kanske. Men sen så, idag insåg jag ju varför jag slutar när man hamnar bredvid några riktigt vidriga, jobbiga människor som sitter bredvid och håller på mot sådana lager som man bara vill kasta ett glas i huvudet på. Men tur att vi vann.
Ja, men det är faktiskt exakt något att säga om det. Och så har man också, och jag ska verkligen fan inte sätta mig på någon hög häst, men du vet, man hade också bordet bakom. De höll på att reda ut i en kvart, alltså kring om det ens... Det var någon som insisterade på att nej, men blir det lika här nu, då är det omspel. Och så satt de bara, nej, det blir inte omspel. Och så var det någon som sa, jo, för det är ju bara från semifinal, för semifinalen är på Wembley, då bör man spela en match innan dessa detta. Så jag bara, de här har inga. Och du vet, och sen skulle de kommentera spelare som skulle in ut. Och så sagt, ja, och du vet, jag kan vara ganska nitisk med att det ska vara lite rätt på sådana saker och ting. Och de här var så jävla... Så de hade ingen koll på någonting. Och så slutade de att de så firade en jävla United-seger. Så de visste inte ens att det skulle spelas till framtid avgörande liksom. Så,
det här kommer bli svagt segment, men det var så jävla rolig ögonblick idag. Det satt ett par 60-talister, ett par, vad kan de vara, mellan 50 och 60 år, sitter jag med min kompis Felix som håller på Liverpool, och när Garnacho lägger sig, du vet den här klassiska när man ska lägga sig under muren så att muren inte ska kunna hoppa.
Men han låser på fel håll först, noterar
jag. Ja, exakt. Då säger Felix modellposering, och sen så hör jag typ en sekund efter så säger den här mannen bakom modellposering, och då sa jag till Felix, där vart du officiellt en 60-talist.
Ja, men det är bra. Jag har satt bara och sa, hoppas som fan att de skjuter han i huvudet när han låg på det liksom, när han låg med huvudet mot bollbanan.
Men visst blir man mer, alltså så här, man blir ju mer hatisk när man kollar på matcher offentligt och man ser att man är liksom i närheten av folk man stör sig på. Så alltså de kanske inte tyckte jag betedde mig så jävla bra när jag firade in lite mål där i slutet, men det skiter jag fullständigt i.
Nej, men det är helt sant. Alltså,
han har skrikit att Victor Lindsson Lindelöf borde sluta med fotboll någon gång också.
Det är nog jag fan. Alltså, det här är ju, nu går jag till dig som mittbacksexpert. Jag tror det var i samma frispark där som Garnacho då låg vid muren. Noterar du att han höll i byxan, han drog ut byxan på den han hoppade i muren bredvid. Alltså verkligen för att spänna ihop muren. Att de höll varandra i shortsen. Det var ett uppfriskande tilltag i alla fall. Det är inte ofta man ser något nytt i en fotbollsmatch. Och det här kanske är jävligt icke-nytt. Men för mig var det att de höll ihop shortsen för att stretcha ut muren rejält. Så man inte lämnar några luckor i alla fall.
Min första match jag spelade nu, då fick jag, för jag stod i mur och jag frågade så här, ska vi hoppa eller? Alltså till att börja med har jag typ aldrig stått i en mur, men sen alltså så här, jag kommer inte ihåg hur man gör. Så Jürgen Klopp har ju tydligen varit ute i en intervju efteråt och sagt till en journalist på Viaplay, you're not obviously not in great shape, har han sagt till reporten. Det är ju trevligt.
Oj, vad taskigt. Vem kan det vara? Glenn Strömberg. Klas Andersson.
Andersson.
Ja, men han är ju dunderform.
Rippad satan.
Ja, han är ju asrippad. Vad fan?
Nej, kanske det kanske är vår danska broder, Nils Christian Fredriksen.
Ja, med tanke på hur han är dressad så tror jag inte att Klopp vågar gå upp i batalj mot honom.
Nils Christian hade ju sänkt Klopp i en ring.
Verkligen, verkligen, verkligen.
Det är så fint när man får saker skickat till sig under podden och man litar blint på vad han skriver, för jag kan inte sätta på ljudet här. Så vi får se.
Ska vi från Premier League-håll kanske också bara ta med oss för att säkerställa att det finns ju faktiskt människor som kan, nej jag vet fan, nej, men mår inte sämre av den insatsen än vad man gör av att förlora i förlängning i 121 minuten mot sin svurna antagonist Liverpool-fansen. Vi kommer med oss sämst måndag morgon hur vi än vrider och vänder på det. Men Tottenham-gänget som fick se sig helt överkörda på Craven Cottage 3-0, de kanske inte mår tipptopp de heller i alla fall.
Nej, vår kära vän Alice åkte dit själv och träffade några kompisar från England också. Så det var en fin första bortamatch hon fick uppleva på England. Alltså vi gillar ju Alice, men alltså, hade det varit du hade jag känt enorm skadeglädje. Alice lider jag ju lite med, men såklart lite skadeglädje, det måste man ändå känna.
Ja, men hon var ändå noga med att hon hade känt det hade varit en dag fylld av... Och där, alltså, där har hon ju verkligen rätt, och det är ju ofta, det är ju inte poserande på något sätt, utan när man är på plats så är det ju väldigt mycket lättare ofta att hantera resultat, tycker jag, med tanke på att, alltså, framförallt kanske i ett supporterskap eller i en situation där man själv är i, där det är allt från, det kanske är, det är ju inte Pierre Hattin-nivåer, som man pratar ju 3, 4, 5, 6 gånger per säsong kanske man kommer över, och det blir så mycket mer än bara fotbollen.
Du och jag kanske gör, men
ja, nej, absolut. Och jag fattar att för många så är det i stort sett helt unikt den ena gången eller den gången man åker över. Då är ju resultatet till viss del sekundärt. Och har man istället haft en jävla hel dag i London och på båttur och på Themsen, klart som fan man kan njuta av livet trots 3-0 på Crum Cottage.
Jag har sånt jävla fint minne gällande just exakt den här saken. Jag kan ha sagt i den här podden, men i sådana fall får det bli upprepning och ber om ursäkt för det här. Men jag var med två kompisar från min gamla podcast, Premier League-podden, som inte hade åkt lika mycket som jag hade gjort. Och United, jag tror vi kryssade om det var 2-2 mot West Brom eller om det var 1-1 mot Everton. Något i den stilen. Och de var jävligt nere. Jag så här föreslog att vi skulle åka och göra någonting. De var, nej men fan, vi inte taggade. Och då sa jag så här, nej men vet en sak, låt mig ha fria händer om nästkommande 3 timmarna. Så kan jag lova er att ni kommer ha glömt den här segern. Eller poängtappet. Så vi åkte ut till några kompisar till mig liksom, en bit utanför staden. Kommer till en pub där liksom, det existerar inte turister. Det är bara locals. Alla känner alla. Och vi sitter och de tycker att det är skitkul att det kommer svenskar där. Så de sitter och pratar. Frågar dem efter 1,5 timme när de sitter med varsin britt. Jag bara, hur mycket tänker ni på poängtappen mot West Brom nu? Och de bara garvar. Nej, du hade så jävla rätt. Så det är liksom matchen. Det låter sjukt när man sitter och har en podcast om Premier League. Och vi lever för Premier League. Och du hör hur glad jag är för den här segern. Men när man väl är på plats så man glömmer det ganska fort, för man har så jävla kul innan och efter. Jag ser själv på Burnley liksom, ska vara helt ärlig. Jag ser mer fram emot en weekend i Manchester än att liksom kolla på United Burnley de 90 minuterna. Annars hade jag valt en annan match, men nu passar det väldigt bra och jag får i stort sett 4 dagar i Manchester med nära vänner, så det ska bli jävligt kul. Och som sagt, matchen är inte, nej men det är inte första prion, om vi säger så.
Ja, jag är helt med på det. Mina absoluta bästa sån är ju från 2019 när vi torskar ligan på 97 mot 98 Manchester City poäng. Vi gör ju vad vi kan och besegrar ju Wolves i sista omgången, men inser att det skiter sig ändå. Och då går vi väl ut, bryter ihop i 4 minuter ungefär, och sen kliver vi rakt in på första bästa pub, och sen så kliver vi inte ut från den puben på 10 timmar. Och det ska ju sägas, då har ju Liverpool en Champions League-final en vecka senare, så då valde man ju såklart att gå rakt in i, okej, nu tar vi den jävla finalen istället. Det är såklart det är någonting man kanske inte alltid kan räkna att ta med sig i bakfickan inför eller efter då, att man ska behöva bearbeta något resultat på plats. Men det finns väldigt mycket som en engelsk pub kan få en att förtränga ganska snabbt i alla fall.
Verkligen. Men gällande Tottenham, jag vill inte att vi ska ta den här vinkeln, för jag ser att vissa, ja, men kanske framförallt United-supportrar, tycker att det är orättvist att Erik ten Hag blir kritiserad medan alla gullar med Ange hela tiden. Jag tycker väl att det där har mattats av väldigt mycket, men likväl, Tottenham, när Van der Ven inte spelar, är de inte extremt, alltså kan man spela den här höga backlinjen eller vad man nu gör, och det sättet Tottenham spelar på, att man bjuder in så extremt mycket till omställningen när man uppenbarligen är så extremt beroende av en spelare. Och han verkar ha ganska mycket problem med skador.
Ja, med tanke på vad jag har sagt de senaste månaderna i den här podden, så tänker jag att det nästan är en retorisk fråga. Jag är ju...
Jag är neutralt ödmjuk och höra dig hata.
Ja, det här med precis, men det har jag väl sagt. Jag tycker ju det är förvånansvärt, och nu skulle de ju återigen, jag vet inte, har du läst det här långa Dejan Kulusevski-utdraget där han pratar om, det är ju väldigt mycket med allt från uppväxt till livet i Tottenham till både det ena och det tredje, men han pratar ju om den där Chelsea-matchen där vi alla utifrån väl kände någonstans att så här gör man inte när man spelar 9-11. Men han vill ju verkligen få, och det verkar ju som att spelarna verkligen gemensamt har känt att okej, det här var ändå ett tecken på att vi är något annat, vi vill något annat, vi kommer kunna åstadkomma något annat, vi vågar mer än alla andra, och alltså spelarna verkar ju ha köpt in sig på det, supportrarna har gjort det till 100%, men precis som du säger, jag tycker att man kan ta på sig glasögon här och säga att även at the end of the day så är de alltså 6 poäng före Manchester. Det kanske, sett i förutsättningarna inför säsongen, så är ju 6 poäng före Manchester United kanske jättebra egentligen. Man har tappat Kane, man byggde om, man skulle göra något annat. United var egentligen på en högre position och ni kanske då förtjänar egentligen mer kritik, men jag tycker ju också att man ändå måste diskutera vad Tottenham bör kunna göra annorlunda för att inte behöva åka till Craven Cottage och förlora med 3-0 i alla fall.
Alltså kritiken måste väl vara på ett helt annorlunda sätt. Att man har ju sett högsta nivån som Tottenham har. Och man kan ju såklart ha diskussionen att det är en bra säsong sett till vad man tippade innan säsongen. Och det tycker jag att vi alla kan vara överens om. Så att folk får ju ta det här på rätt sätt. Att man tar kritiken utifrån vad vi har sett att Ange kan göra och vad Tottenham-spelarna kan göra. För vi har ju alla sett Odogie är ju mycket bättre än vad vi trodde. Pedro Porro har tagit ytterligare kliv den här säsongen. Romero är en världsmästare med Argentina. Van der Ven har kommit in och gjort det extremt bra. Bissouma har blivit en ny spelare. Sarri har gjort det bra. Bentancur har kommit tillbaka. Man har en bredd på ytterplatserna med Brennan Johnson, med Kulusevski, med Timo Werner. Du har där framför har du James Maddison som har gjort, blivit succé den här säsongen. Son har tagit ytterligare kliv bakom Harry Kane efter förra årets floppsäsong. Och sen har du Richarlison som har gått från en floppvärmning till en bra värmning. Så kollar spelare för spelare. De är inte så dåliga som vi trodde eftersom alla hade dåliga säsonger förra året. Och såklart ska Ange ha beröm i det, men jag tycker fortfarande att man inte kan ta det argumentet att alla tippade Spurs som sjua, så vi ska inte kritisera dem när de ligger femma eller ligger fyra om de vinner den där hängmatchen mot Chelsea. För jag tycker fortfarande att man gör såna enorma plattmatcher och det ska man ha kritik för. Det blir för platt att bara peka på att man överpresterar vad man trodde i juni, för jag tycker att många av de här spelarna har visat att de är inte så dåliga som de var förra året. Likt debatten i Manchester United som hela tiden är, spelarna är inte bättre. Jo, det är bara för att spelarna är, du kollar på spelarna och du känner hat när du ser spelarna. Det är därför du känner att Manchester Uniteds trupp inte är bättre. Men kolla vad de har gjort tidigare. Det är klart att Manchester Uniteds trupp är bättre än vad du ser när du kollar på matcherna.
Mm. Nej, men så är det ju till 100%. Jag kikar lite på tabellen nu med tanke på att vi kan ju ha ett tight race nu. Nu pratar vi ju senast om en femte plats som av allt att döma kommer att gå till engelsk favör vad gäller racet om att de får en extra plats i Champions League. Men annars, just nu skulle Tottenham har ju spelat en match mindre än Aston Villa, eller snarare Aston Villa har ju spelat en match mer än väldigt många lag, och Tottenham och Chelsea då, förutom de som vilade i veckan, har ju färre matcher sedan tidigare. Chelsea har ju två färre än vissa lag nu. Men skulle Tottenham vinna nästa match med 1-0, då har de alltså exakt samma poäng som Aston Villa. De har gjort exakt lika många mål. De har exakt lika många insläppta. Så då är vi ju nere på inbördes möte. Måste det väl bli mellan dem i så fall. Så det kan vara viktigt för Tottenham att de tog den där storsegern mot Villa senast.
Ja, nej, jävlar, intressant. Men utifrån då, procentuell chans för att på nytt födda mäktiga United tar en Champions League-plats?
Nej, men jag var ju inne på, alltså, får ni träff nu? Så jag kan säga Aston Villa. Vinner ni en, ni har en match mindre, spelar den Aston Villa. Vinner den, då är ni 6 poäng bakom Aston Villa. 9 omgångar kvar. Kommer Aston Villa tappa? Alltså 6, 7, 8, 9, 10, 12 poäng in i mål? Ja, det tror jag. Kan ni få så pass mycket träff? Det återstår väl att se, men jag tror inte det är omöjligt.
Tufft schema, Robin. City, Arsenal, Chelsea, ja. Liverpool, ja. Brighton borta. Fan, jag börjar hoppas.
Ja, nej, men alltså, som sagt, de är ju sannoliken inte självklara, och det är skadeproblematik, och de ska se hur de ska väga konferensspelet vid sidan av detta också.
Vet du vad Spurs har i rad? Ja, men Newcastle också borta, City hemma, Arsenal hemma, Liverpool borta. Fuff.
Ja, nej, du, det är, som sagt. Fuff. Gör så ni
landar
ert.
Landar vi i 80% sannolikhet, eller?
Det gör vi absolut inte. Nu, nu sitter Daniel Olenklint och vänder sig i spelstatistik i graven. Men jag vet inte, vad har vi? Men du borde väl gå och kolla topp 5 odds eller något.
Prata lite du, så kollar jag.
Jag tänkte också att jag kollade otroligt svagt punktsegment. Men vi är på avrundningstid. Jag har känt att jag har överlevt med dig. Bara en sån sak.
Topp 4 går bara att betta. 9 gånger pengarna. Villa 2-10, Spurs 1-83.
Mm, ja, topp 4, det blir lite fel där egentligen att topp 4 ska vara spelet med tanke på att femte platsen kan så att säga räcka gott och väl i sammanhanget.
Ska vi be ATG fixa fram ett speciallodds till mig, topp 5 United under landslagsuppehållet?
Kanske, vi kan kolla med dem, se vad de kan göra i alla fall tillsammans med Kambi där borta. Det hade varit trevligt om vi hade kunnat få in det faktiskt. Men det är dags att börja titta på de där. Nu, det var inget vi spelade på, men vi hade våra långa säsongstips också. Alltså hur tabellen skulle sluta. Det är snart dags att börja kolla in där hur det egentligen ligger till. Men är det någonting mer du vill ta med, skicka in i United Sverige i denna ny start för de röda jävlarna?
Nej, men bara håll ryggen rak. Alltså gå till jobbet. Låt era Liverpool-supportrar till kompisar höra. Låt dem höra rejält. Förstör deras vecka. Låt dem förstå att det här är början på slutet. Det här är början på en vår som de trodde skulle sluta med 4 titlar. De kommer åka till Bergamo, de kommer åka ut. De kommer förlora mot Manchester United om 3 veckor på Old Trafford. Jürgen Klopps sista dans. Den avslutande våren i hans Liverpool-karriär kommer sluta med en ligacupvinst. Så gå raka i ryggen och låt era kära Liverpool-vänner höra det här hela jävla veckan lång. Så ska vi njuta i 2 veckor under detta fantastiska landslagsuppehåll. När vi ska få se Jon Dahl Tomassons nystartade landslag med nya spelare. Samuel Gustafsson på mitten, spö på Portugal. Jag är så jävla taggad.
Oh, herregud, klipper du bort den sista delen, Kalle, så tar vi detta i mål. Men jag slänger ut näven. Jag gratulerar dig. Det är bara att acceptera förlust ibland, bita ihop, gräva ner sig, börja om. Och så är det Premier League-fotboll igen om 2 veckor istället. Vi tar inget jävla landslagsuppehåll. Vi kommer att hitta saker och ting att prata om ändå. Så vi är tillbaka senare i veckan. Man får hålla utkik. Det var en jävla körning med avsnitt förra veckan. Så se till att ni prenumererar på flödet. Då får ni även betygsätt också. Absolut. Alla United-supporter kan ju passa på nu. Skickar ni väl in 5 och är oss glada och lyriska och allt möjligt. Vi gav
men fan, gör det. Alltså, ja, men, gör det. Det här är fan en uppmaning från mig till alla mina United-bröder som kanske inte har lyssnat på ett tag för att det är lite tråkigt. Gå in på Spotify, Totally Weekend. Vi är uppe i 398 omdömen just nu. Vi ska ha 450 innan nästa vecka är slut. Alla som håller på United går in och ger oss en 5, annars jävlar. Den är fan skyldig efter den här. Nej, men mitt tal till nationen här.
Ja, men så är det.
Om alla Liverpool-supporter går in i etter.
Du får ju tyvärr också, jag måste ge dig, att du får välja vem från den röda djävulsmaskinen som ska vara Lad of the Week.
Kan du bjuda in mig i vår gemensamma gruppchat sen också? Jag gick ut den när ni gjorde 2-1.
Ja, just. Och jag så har, nej, men jag trodde faktiskt att vår kära vän Danne la till dig, men då lade han till ditt andra. Du har ju 2 Facebook.
Nej, han la till mig, men jag raderade. Alltså, ni ledde då också, så jag nekade inbjudan.
Alltså, viktiga saker till. Jag ska fixa så du kommer
in. Jag vill komma in. Ja,
absolut,
komma in.
Absolut. Vem vill du ska vara? Ska det vara Amad Diallo med sin tröja i skyn när han har sänkt den röda Liverpool-maskinen?
Alltså det blir, alltså jag vill ju typ ha Lads, Anthony och Amad. Men det är klart att det blir Amad med tröjan uppe i skyn innan hans röda kort när han avgjort mot Liverpool i 120 minuten. Full of the week, ja, alltså Reguilón är fan en FPL-människa som jag vill döda. Tog rött kort väldigt tidigt mot Burnley.
Välj glädjen den här veckan istället. Det tycker jag.
Ska vi skita i full? Bara för att jag är så jävla glad.
Ja, faktiskt.
Och du har 2 lads.
Nej, du får inte fler lads. Och det värsta med allt detta är att du är så jävla tekniskt obegåvad också. Så det är jag som måste snickra ihop den här jävla rövbilden också. Så alla United-supportrar kan frossa extra i att jag efter inspelning här nu måste sätta mig och leta fram den bästa bilden på Amad Diallo när han hänger tröjan i skyn, tar in Old Traffords kärlek, får ett rött kort och kliver ut i tunneln efter att ha sänkt Liverpool. Vi satte oss på vissla, för det gör vi fan i mig alltid oavsett hur det går, och vi hoppas att ni faktiskt uppskattar det. Så gör som Fabian sa, betygsätt podden, sprid till vänner att den här finns och alltid trummar på. Vi hörs igen senare i veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.